Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hej och varmt välkomna till den fantastiska löparpodden Evelöv och Månström som nu är tillbaka med ett fantastiskt avsnitt. Hur är läget med dig, Malin?
Ja, oh, så härligt att sitta här i riktigt varm miljö. Vi är båda idrottsklädda idag.
Eller hur?
Ja, jag är liksom redo för att gå ut i solen sen och röra på oss, tror jag.
Ja. Vad ska du göra? Är du jobb på G här?
Ja,
eller, du jobbar ju nu med, men alltså, ska du ut och coacha folk?
Ja, jag har extremt mycket jobb nu, så att det är faktiskt jättekul. Det är tillbaka. Mitt gamla liv som coach. Ja.
Men märker du att det har blivit liksom ett ökat intresse jämfört med före pandemin? Just att folk vill liksom extra mycket träna, eller är det ungefär samma?
Nej, jag ska nog säga att jag har ju, den här årstiden har ju jag normalt sett, innan covid hade jag väldigt mycket. För det, framförallt så var det ju då att det var väldigt mycket lopp. Och sen vissa vill bara komma i form till sommaren också. Så att normalt sett har jag haft väldigt mycket. Men det som känns nytt är ju att jag hade så extremt dåligt förra våren.
Ja.
Och även liksom har det varit ett konstigt år rakt igenom. Så det har inte liksom varit sig likt. Så nu är det sig likt igen. Mm. Även om det inte är några lopp riktigt nu.
Men, inte kommit igång riktigt,
men det pratas om lopp. Och det är liksom på gång, och sen så är det som är skillnaden, som du var inne på, det är att det är tryck att behöva komma igång igen.
Ja.
Även om det inte finns några specifika mål annat än att bara äntligen få liksom pusha sig själv lite.
Men jag tror folk känner väl att nu snart kommer loppen att komma igång, och då är det bra att vakna ur den här dvalan som man har befunnit sig i lite grann. För jag märker ju också att folk vill veta så här, men hur ska vi göra nu, och vi ska springa New York Marathon i höst, och hur ska vi göra det? Och sen är det folk som funderar på maran. Kan jag komma i maraform här nu på några månader? Och
mm.
För det kan ju bli så att det blir Stockholm Marathon i höst. Det vet man ju inte riktigt.
Men de har ju lagt det ändå i oktober, och det är ju långt bort. Men sen det som jag faktiskt märker, skillnaden då, det är ju att det är inte bara loppen som lockar nu för att dra igång, utan framförallt märker jag på företag och så som har varit borta ett helt år. De är ju mer och mer tillbaka på jobbet, och så märker de att personalen behöver liksom röra på sig igen och göra någon aktivitet.
Mm.
Någon boost. Ja. Och det är inte knutet till något lopp eller någonting sånt, utan det är bara liksom en boost för huvudet.
Men hur många liksom coachpass pallar du att ta på en dag?
Ja, alltså jag brukar säga det att 5-6 är liksom smärtgränsen för egentligen, och då är det utspritt lite över dagen, så det är ju inte så att det är liksom 6 timmar i ett svep, utan det är ju ofta liksom, då startar jag på morgonen och så slutar jag rätt sent på kvällen, och så är det liksom lite, någon liten lucka här och där, så att då blir det en väldigt lång dag.
Ja.
Framförallt, men samtidigt så är det bättre att sprida ut det lite, men där tycker jag min gräns går, och det är lite för att jag vill ju ge
massor
till varje person, och då känner jag också så här att jag vill ju inte komma och vara helt nedsliten i det mentala eller liksom dålig energi, utan jag vill ju komma och ge alla det de har betalat för, så att därav så tycker inte jag att det ens är fair av mig att stoppa in mer än så.
Nej, men nu har ju du ångan uppe, men jag kan ju känna sådär, coachar jag ett pass så blir jag ju ganska trött och urlakad i huvudet sådär. Så ska man, då är det skönt att vänta några veckor tills man kör nästa gång. Men jag är inte lika van som du, ja, tror jag. Nej. Och sen, så jag tror att du har ju definitivt ångan uppe mycket mer, för du gör ju det här mycket mer. Så att, men det är ju en konst att kunna ladda om och sen ta nästa kund, och så ska man ha samma energi och samma entusiasm som på den innan där.
Ja, och sen är det för att viss, hålla... Ja, men och sen är det ju förberedelse, för jag har ju många kunder som är stamkunder eller som jag har över en lång tid, och det är ju inte så att jag kan ju inte köra bara som ett liksom som en maskin att alla kör lika, utan det är ju specialtänk kring varje person har ju sina upplägg liksom, så det är det också. Jag måste ju liksom vara förberedd för vem det är jag ska träna och var vi ska vara, och så att det är ju det som är liksom att vi kan inte bara sätta på en autopilot, utan nej, men jag tror till din fråga, grunden till energin och det är ju för att jag älskar mitt jobb. Jag tycker det är otroligt kul. Mm. Både att få jobba med det, min hobby, alltså löpning, träning, lära mig mer om det själv genom att jobba med det här, och sen träffa människor. Mm. Och jag tycker det är otroligt kul att få vara tillbaka, att man får liksom den sociala biten i det hela. Det är ju det som är nackdelen för mig då under den här digitala perioden, att många ändrade ju om mycket till det digitala, och det har jag också fått göra.
Men har du köpt coachning digitalt eller föreläsningar?
Framförallt föreläsningar.
Ja. Har du coachat någon?
Jag har coachat några grupper digitalt, och det var jätteutmanande i början, för jag visste inte hur man gjorde.
Men hur funkar det då?
Först så då kopplar de in sig antingen på Teams eller via telefonen. Så vissa kunde inte se mig, andra kunde ha sin telefon och faktiskt titta. Mm. Och då kan man liksom visa lite övningar. Alltså det är ju svårt att beskriva löpskolningsövningar bara i prat, utan då tog jag med någon av döttrarna, fick de filma mig i början då, när jag liksom gjorde övningar, och sen sätter jag igång ett intervallpass, och då pratar jag ju bara, då ska ju folk liksom inte titta, utan då får man bara höra, och då beskriver jag ju passets upplägg, antal intervaller, vila, och sen så får man liksom rulla igång intervallerna och så säga lite ord på vägen och hur långt det är kvar och vad de ska tänka på. Men så att jag var ute och gick en promenad samtidigt då, och pratade under passet, och det kändes jättekonstigt från början.
Ja.
Men allting, man vänjer sig.
Ja, men jag körde ju ett timslångt löpstyrkepass digitalt, och då var det ju två som filmade, men jag såg ju inte, för det var ju Instagram då, så jag såg ju inte folks kommentarer. Så det kändes ju som att man var där helt själv, och det kändes som att man verkligen hade misslyckats, eftersom man fick inte den här positiva responsen, liksom, utan man såg, det var helt sådär en noll bara.
Ja.
Så att det var verkligen utmanande. Men du, jag tänkte fråga dig, många som lyssnar på det här kanske har tagit covid-spruta eller kommer att göra det. Och vi snackade ju lite grann här innan.
Du har tagit den precis.
Jag tog ju igår.
Igår, ja.
Ja. Och jag känner ju att min överarm är lite, som du beskrev ganska bra, att man har fått en smäll.
Ja,
liksom,
ja, det sådär. Känns som någon har tagit ett brännbollsträ och slagit den på överarmen.
En lite så här skum känsla som håller på att ebba ut nu, känner jag. Men du sa att du hade fått lite mer
biverkningar. Ja, jag tog min för 3 veckor sedan, tror jag. Jag är ju några år äldre än dig, Petra. Så att...
Några bara.
Ja. Så jag var i spannet ovanför. Nej, men jag har ju haft covid till att börja med. Och det där ska man inte lyssna så mycket på. Det är ju så extremt hur det slår olika. Men vissa har ju sagt att man kan få större symptom av sprutan. Och jag kände bara en ömhet på armen första dagen. Andra dagen så plötsligt så blev jag sjukt trött. Så där som när jag faktiskt var sjuk.
Du kände igen det från...
Jag kände igen det, fast det var ju light mot då. Men jag kände den där... Det var inte det här att jag har sovit lite och jag har kört hårt pass, utan jag var tvungen att bara släppa allt och gå och lägga mig. Och så tänkte jag ta en kort nap. Men den blev längre och längre. Och så slutade med att jag sov i 2 timmar mitt på dagen. Och det var sol och fint ute, och det är liksom inte likt mig. Men sen mådde jag bra, och sen var det liksom över.
Så att, skönt ändå.
Det var väldigt lindrigt, men absolut symptom, det ska jag säga.
Och från det ena till det andra då, så sa vi ju här i början nyss att intresset för att komma igång med löpning, kanske växla upp lite grann och sådär, det är ju på topp just nu. Och det märker man ju också på den gigantiska skörd med frågor som vi har fått in från våra lyssnare.
Otroligt.
Alltså det har ju
kul.
Bara smält till, så att vi har hur mycket frågor som helst.
Ja, så vi ska ju försöka, av här
ja,
idag.
Men exakt. Vi ska välja lite frågor som kanske... Ja, känns extra intressanta så här års. Så att vi ska strax köra igång med det. Maratonpodden har den här veckan ett betalt samarbete med Craft, som precis har lanserat en löparsko med namnet Explore. Och upptäcka, det är precis vad man kan göra med den här skon på fötterna. För tack vare samarbetet med den världsledande cykeldäckstillverkaren Vittoria har man lyckats skapa en yttersula som bjuder på lika skön löpning oavsett om du springer på asfalt, i skogen eller på grusväg. Varför har man då teamat upp med en cykeldäckstillverkare, undrar du kanske? Jo, man har inspirerats av mångsidigheten hos så kallade gravelcyklar. Alltså cyklar med bredare däck än vanliga landsvägscyklar och som fungerar bra i varierande terräng. Och nu ville Craft skapa en sko med samma hybridegenskaper. Eftersom jag inte får springa riktigt än på grund av min ryggbehandling, så har jag testat Explore under snabbare promenader på både asfalt och stig. Och jag måste säga att greppet är verkligen något utöver det vanliga. En skön och ombonad känsla får man tack vare mellansulan, som är gjord i en mjukare version av Crafts PX Foam, som är ett miljövänligt material som är 20% lättare än traditionella material och som ger en härligt energisk känsla som håller dig igång under både korta och långa rundor. Jag längtar verkligen till om någon månad då jag kommer att få ta mina första löpsteg på över 8 månader. Då ska jag springinviga mina Craft Explore, som dessutom är grymt snygga i korallrött med turkosa skosnören. De finns även i svart, men jag älskar färg som ni vet och blir glad av färgglada löparskor. Och självklart har jag en rabattkod som du kan använda om du vill uppdatera din skogarderob inför löparsäsongen. Med koden Petra25 får du just nu 25% på hela sortimentet hos Craft. Och shoppar gör du på www.craftsportswear.com. Alltså www.craftsportswear.com, och koden är Petra25. Stort tack till Craft för att ni möjliggör Maratonpodden. Men okej, Malin, då hugger vi tag i lyssnarfrågorna. Som sagt så var det ju väldigt många lyssnarfrågor som har kommit in, och det beror nog på att folk är supertaggade på löpning, vilket ju är superkul.
Jo, men det är ju svårt att inte förstå det. Det är ju liksom
högsäsong just nu.
Högsäsong, det är det här man väntar på. Ja. På den tunga vintern. Och det har ju varit en väldigt seg vår, tycker jag. I alla fall, det
har det.
Kallt, regnigt, det har liksom aldrig kommit igång. Och nu är det...
Men du, jag måste fråga dig bara, lite off topic då. Men du sa att du som mest körde 6 coachpass per dag. Gör du det även under vintern?
Nej, nej.
Jag tänkte snömodd och...
Nej, Nej, absolut inte. Och där, det ska sägas att då måste jag ha längre pauser mellan varje träning, för jag blir liksom iskall ibland, speciellt om fötter och händer, för att jag liksom är på cykeln ofta. Då. Ja. Men, så att, och då är det naturligt sett färre pass ändå. Det är inte lika många som uppskattar den orten. Ute, men
nej,
det finns många.
Jag var tvungen att fråga i alla fall.
Ja, nej, utan det är nu.
Springer. Okej, men okej, då går vi då från vinter och kyla till sommar och värme. Och då har vi fått in en fråga från Jenny som skriver typ skitvarmt nu. Mm. Ja. Jag älskar 28 grader alla minuter på dygnet utom när jag ska springa. Känns som att all uppbyggnad under våren är som bortblåst och det kommer en självförtroende och form svacka när man helt plötsligt inte kan hålla samma tempo som innan fast man tränat och tränar mer. Så jag klagar alltså inte på värmen utan undrar bara hur jag ska hantera den.
Ja, jag hade kunnat skriva den här själv, känner jag. Ja. Jag håller så otroligt med Jenny här i att jag säger också det, jag älskar värme och jag njuter av den
när
här
man är
årstiden.
På beachen och...
Ja, men överhuvudtaget, alltså alla minuter på dygnet utom precis när man ska springa. Det är helt sant, för jag till och med, det är inte bara på beachen. Jag älskar att gå i stan, jag älskar att cykla, jag älskar att bara vara i värme. Men det blir tyngre att springa, och jag har till och med tidigare förnekat det och sagt att jag älskar att springa i värme. Men jag känner faktiskt själv också att... det blir, när det blir riktigt varmt.
Men har det ändrats med åren, tycker du?
Nej, det har det nog inte egentligen. Det är bara att jag har börjat erkänna det. Att det är faktiskt så att det tar på krafterna. Framförallt så blir den där tunga, blytunga känslan i benen. Jag får liksom blytunga ben. Sen är det ju så, och det finns ju förklarat att det är klart att när kroppen ska kyla av dig samtidigt som du anstränger dig, så pulsen är ju högre redan från start, och när du dessutom går upp i hög puls löpmässigt så blir du mer ansträngd snabbare, så att, och det är det man känner, både den där att pulsen är alldeles för hög mot vad den borde vara i vissa farter, och sen blytunga ben.
Men, ja, men det är nog för de flesta.
Ja, men känner du någon sån där värme?
Ja, alltså skillnad. Gud, ja, det gör jag absolut. Jag tycker ju inte alls om att springa i värme, och jag kan relatera bland annat till förra året när jag då hade ett ganska tufft träningsprogram som jag skulle följa, och då var vi ju på Sardinien i 2 veckor. Så, och då var det ju, jag menar, redan på morgonen vid 7-tiden så var det 30 grader. Och så hög luftfuktighet också. Det kan ju liksom ytterligare spä på den här känslan om att man verkligen springer i en vägg.
Oh, yeah.
Så att jag kan verkligen relatera, och till det här som du var inne på, att man svettas väldigt mycket och att man inte alls kan hålla den farten som man brukar. Så det som jag på en gång bara fick acceptera, det var ju att gå på känsla och upplevd ansträngning och inte kolla på klockan. För då blir man ju bara deprimerad. Om man nu är en sån person som tycker att det är viktigt att, ja men du vet, har jag gjort milen på den här tiden på träning, ja men då skulle jag kunna göra den året om. Men det är ju tyvärr inte så.
Nej, och alltså, sen finns det ju då några tips då, om vi ska komma till det. Liksom, vad kan man liksom i alla fall göra det bästa av detta nu? Om man nu ändå vill, det är en period med 28 grader, vilket är fantastiskt, en längre tid, men man vill springa. Då är det ju, ja, för det första så är det ju, det är lättare att springa tidigt på morgonen eller sent på kvällen. Det är fortfarande varmt, men det är stor skillnad mot att springa mitt på dagen när det är stekande.
Ja, jag är ju ingen morgonmänniska, men jag kan säga så här att på semestern så tvingar jag mig själv att bli det. Därför att om jag kommer upp på morgonen så får jag mitt pass gjort, och då behöver inte jag tänka på det sen. Och man kan ta sig kanske ett litet glas vin på eftermiddagen utan att, ja, ska man springa efter att ha tagit ett litet glas vin, då blir
det
inte så.
Nej, det blir
jättebra.
Inte så kul. Nej, och sen så kan man ju, om det nu finns, det beror ju på var man bor eller om man är på semester eller så, men man kan ju söka sig till lite skuggigare partier och springa. Så
skogen.
Går man in i skogen, det kan ju kännas liksom väldigt att det står still in i skogen också om det är riktigt hett sådär, men samtidigt så är det skugga, och ofta så är det faktiskt lite lindrigare än om du är ute på en slätt asfalt där det bara liksom steker.
Asfalt, du vet, när det, ljuset liksom dallrar sådär.
Nej, men så jag tycker det är stor skillnad att ge sig in i en skog, lite skuggigare parti. Sen måste jag säga då, jag som alltid pratar om intervaller, även här så är det faktiskt, tycker jag, lättare att köra ett intervallpass. Nu får man ju liksom, nu får man ju Petra bli livrädd här direkt när jag pratar intervaller.
Nu får jag höra här.
Nej, men just där, liksom att man är schysstare mot sig själv, att man inte tänker så mycket tider och så. Men just där, för första så fläktar det faktiskt lite mer när man springer fortare. Och sen så faktiskt så har du den här vilan, för jag kan känna själv att ge sig ut och bara känna att det går långsamt, jag släpar mig fram, det är varmt, jag liksom har långt kvar innan jag får stanna. Det kan vara en plåga, men däremot på något sätt att du får dela upp det, att du ändå får någon sorts paus. Och sen så får du ju då känna att okej, tiderna är inte i närheten av dem som jag kanske gör en regnig dag när det är 17-18 grader och lite lätt regn, när det är perfekta förhållanden för löpning. Men jag tycker det är lättare att få den där, för det problemet är ofta att pulsen blir så hög av värmen. Och att springa med jätteflås när du springer långsamt och långt, det är ingen kul känsla för löpning. Utan då behöver man få gå, stanna. Och då känner jag ändå att med ett typ av intervallpass så får du ändå den känslan. Så att det låter liksom knäppt att ska jag ut och plåga livet ur med dessutom i värmen. Ja, men säger du då ett liksom lättare intervallpass då?
Ja, alltså jag skulle nästan, om man nu känner, ja absolut, tycker man att man kan tänka sig att höja tempot lite grann för att få upp fartvinden, då tycker jag det är ett jättebra tips där. Man kan ju faktiskt också, om man känner att ja, men jag pallar inte riktigt intervaller här, men då kan man faktiskt gå. Alltså du kan ju varva gång med jogg, för då blir det ju ändå att du växlar tempo. För det är väl lite grann det som man egentligen är ute efter, att man får växla tempo.
Jo, men och det är det jag menar, intervall och intervall.
Men det får man väl välja lite
men vad jag menar, du kan i alla fall se fram emot någonting.
Ja, men jag fattar vad du menar.
Och så kan du känna att okej, nu kommer jag in i ett litet skuggigare parti och jag känner mig plötsligt lite lättare. Så jag kan springa något fortare än vad jag hade kunnat göra om jag bara var ute och lufsa här. Ja. Så det är mer det. Det är liksom att, och det är det mentala mera än det fysiska. Och så kan du liksom känna mera på vad du orkar.
Ja. Lite tips också som jag gärna vill dela med mig av också, det är ju att någon form av vätskeersättning, Resorb kanske, eller någonting annat, på morgonen, gärna innan du går och lägger dig.
Och till och med innan du går ut och springer.
Ja, och om man kanske kliver upp och är igång en liten stund innan man ger sig ut, så kan man ju ta den här vätskeersättningen precis när man kliver upp. För det gör ju att det blir, för det är just salten när man vill få in i kroppen. Så det är jättebra.
Och sen är det klart att kan man ha med sig någon vätska när man springer också, även om du inte ska vara ute jättelänge, så förlorar du mer vätska, och det kan mer vara känslan av att du inte blir så där knalltorr i munnen, och till och med om du har möjlighet att hälla något vatten över dig under en halvlek eller någonting är ju också, så att det är ju små tips som man kan liksom justera sin löprunda något efter vädret av.
Ja, en annan grej som jag gjorde på Sardinien när det blev olidligt, när jag skulle ut på ett långpass, det var att jag hade en flaska, det vill säga en plastflaska som man har vatten i. Jag gick till baren, frågade, kan jag få lite is? Slängde i is och så vätskeersättning. Så liksom blev den från is då till ganska lagom dricktemperatur under passets gång. Och sen också kan man hoppa i vattnet när man är klar, så är det, då är det någonting man kan se fram emot. Jag vill också bara tillägga att jag ser faktiskt fortfarande nu, fast det är 25 grader varmt i Stockholm, så springer folk med långa tights och långärmad tröja har jag sett.
Ja, och det är jättestor skillnad. Ja. Jag måste bara säga att till och med där, nu vet jag inte, man måste ju välja vad man är bekväm i och springa i.
Ja,
men
visst,
jag kan bara känna skillnaden att bara springa i en topp och ett linne på. Ibland känner jag när det är riktigt varmt, då vill jag slänga av med det linnet till och med, för det är för varmt.
Bara köra sport-BH?
Ja, bara sport-BH och korta tights.
Och det kanske inte alla är bekväma
med. Nej, och jag säger det här är ju självklart, du måste ju klä dig efter vad du är bekväm i, men om man är bekväm i det, så är det till och med den lilla skillnaden på att jag kan känna mig instängd i ett linne, och det låter ju helt sjukt att det ska vara så varmt.
Men jag förstår, det klibbar på magen.
Ja, och det blir mycket varmare, konstigt nog. Och då kan jag tänka mig om du dessutom har en långärmad och långa tights på det. Sen en keps eller någon keps typ av mössa är ju faktiskt otroligt stor skillnad också i ett sånt läge. Gud, att du inte får rakt i ansiktet.
Men jag tänkte, vi tjejer också som har sport-BH och sen en tröja över. Det blir ju liksom dubbla lager, och i 28 grader och varmare, det blir ju alltså, det blir väldigt mycket kläder.
Ja, om man ser en kille som i det läget slänger ju gärna av sig allting och har faktiskt bara ett par korta kortbyxor. Ja. Och det är stor skillnad. Och bara den sport-BH:n, den vill man ju inte kasta av sig då.
Men det är lite avis på killarna den, faktiskt.
Ja, ibland känner man bara, gud vad skönt det ser ut att vara helt bar på överkroppen. Men det i alla fall jag gör i det läget, det är ju att slänga av till och med linnet. Mm. Och det är i alla fall gör en del. Sen som sagt så måste man ju välja det själv. Men det är de här små justeringarna som jag tycker man kan tänka på. Ja. Och som sagt, jag tycker att tänka sig att gå ut ett långpass, det är bara att glömma när det är för varmt. Eller då får du gå ut sent på kvällen eller morgonen.
Ja.
Men mitt på dagen.
Nej, inte mitt på dagen.
För du förlorar massa vätska och du blir helt dränerad. Men då får man verkligen tänka att jag går upp jättetidigt innan.
Men en annan grej då som kanske kan vara en morot också för Jenny och andra, det är ju det här att jag läste någonstans att träning i hög värme ger samma effekt i kroppen som höghöjdsträning. Mm. Alltså blodvolymen ökar, så att det är ju en form av, man får tänka så, att det kommer ju bli lättare, och sen när väderleken slår över och blir svalare igen, då kommer du få en effekt av det här, att du har tränat i hög värme.
Ja, om man nu ska vara i Sverige, nu vet inte jag var Jenny befinner sig, men så då får man ju faktiskt vara lite så
tacksam.
Tacksam för att det är 28 grader någon dag. Det är inte jätteofta det är en lång period.
Nej.
I alla fall i vårt land.
Nej.
Med sån värme. Så då kanske man kan anpassa sina pass och se att på lördag så blir det svalare, och då välja ett annat pass som är mer krävande.
Ja, men och har man då det här liksom snabbdistansen eller vad det nu är, om man nu har tillgång till löpband, så kan man ju faktiskt ställa sig på ett löpband om man nu vill.
Mm,
till ett luftkonditionerat gym, om man känner att det är viktigt att man liksom håller en viss fart. Jag har ju sett att många elitlöpare till exempel, som verkligen, för dem är det viktigt att ha ett visst tempo. Det här vet ju du. Då kanske man får ställa sig på det här bandet då.
Absolut. Det går att anpassa efter väderleken, men som sagt,
man får lite kreativ.
Ja.
Vi har fått in en fråga från Instagram aliaset Kavajullan med reservation för mitt uttal då. Hen skriver så här: jag började springa i september 2020 och 5 kilometer tog då 44 minuter. Idag tar det 33. Springer 3 gånger i veckan och har tagit milen 5-6 gånger. Känner mig långsam då det tar 1 timme och 13 minuter. Givetvis är drömmen milen på 60 minuter. Vad är era rekommendationer för upplägg fördelat på 3 pass i veckan? Tack för en superbra podd.
Ja. Bra, vilken utveckling.
Eller hur? Från 44 till 33 på femman.
Ja, jag gillar sånt här när man liksom går igång och får kontinuitet. Jag snackar ju alltid om det. Det är ju det som är det allra viktigaste i utvecklingssyfte, att man faktiskt får in sina pass. Och det verkar ju som Kavajullan har gjort det. Och 3 pass i veckan är ju att rekommendera om man nu ska ha någon utveckling på lång sikt.
Exakt.
Det som alla sliter med i det läget är ju att man kommer till en gräns. Alltså från början så är det ju så tacksamt att man blir bättre bara av att man börjar träna.
Ja, visst.
Oavsett om du tränar enligt något schema eller helt enligt regelboken. Mm. Men sen kommer man ju till en tröskel, till en nivå när liksom plötsligt inte händer någonting. Eller i samma fart i utvecklingen. Och det är kanske dit... den här personen har kommit då?
Ja, det känns ju, man vet ju inte riktigt om personen springer någon form av intervaller eller om jag vet faktiskt inte om det är en hon eller han då, men vi får säga personen är ute och liksom bara kör distans, för då kan du vara läge och lägga in lite fartökningar.
Verkligen, och det jag kan tänka
det kanske mig personen att, redan gör.
Ja, men i alla fall, jag kan tänka mig att det låter i alla fall som att personen har kommit igång under det här året. Det har inte ens gått ett år då. Men det bästa är ju att skapa sig en bas, en grund, bara genom att springa och tåla det. Och när man väl tål det och kanske har hamnat lite i platån, då är det ju att skruva på kvaliteten. Och det är ju det som jag alltid är inne på, att om man ska utveckla sig, oavsett om man är relativ nybörjare eller om du är på en högre nivå, så är det ju det som gör den stora skillnaden i fart, tålighet, och att man utvecklas tidsmässigt.
Men Malin, du som pratar dig varm för det här med löpteknik, träning och liksom löpstyrka, det gör jag med, jag pratar om rörlighet och sådär. Kan det vara läge att lägga in sånt också? För ofta får man ju höra från, ingen skugga ska falla över dig Malin, men andra elitlöpare säger ofta att nybörjare, de behöver bara komma ut och logga kilometer. Liksom. Det här med teknikträning, det är ingenting för dem. Men jag håller i alla fall inte med där. Jag tänker att så här, är det någon grupp som behöver kanske lite hjälp från början med tekniken, så är det väl nybörjare?
Ja, absolut. Det är bara att man måste vara väldigt försiktig. För i och med att du är kanske då nybörjare och det är lätt att det blir för mycket. Alltså, löpning är tufft för kroppen.
Absolut.
Det är liksom, i början så ska man verkligen tänka på att man måste smyga igång med allting. Och det jag skulle ju rekommendera att man först smyger igång med liksom jogg och gång blandat. Jag kallar det för en nybörjarintervallträning. Att man liksom ger sig själv chansen att börja tycka om löpning och komma in i det. Men att man redan från start tänker lite på hur man springer. Sen kan du successivt föra in ännu mer sådana löpteknikövningar och spänstövningar. Och det är ju det som jag jobbar mycket med mina kunder. Just att få den där tåligheten i löpnära strukturer som gör att du liksom orkar ligga i en bättre löpteknik, för att du har muskulära träningen för det. Men, och det är ju små strukturer ofta.
Men jag tänker, om man är verkligen nybörjare och liksom inte har någon erfarenhet av löpning sen tidigare, man kanske inte ens har tränat tidigare någonting. Och så, precis som du sa, löpning är ju extremt tuff träning. Det kommer man ju inte ifrån. Det är ju att man hoppar ju på ett ben i taget. Monotont, ofta på hårt underlag. Och då tänker jag att om man är nybörjare och kanske redan från början har någon form av, du vet, någon grej man har för sig när man springer. Man kanske hänger eller sitter i löpsteget. Ligger inte då ännu mer nära till hands för en nybörjare att dra på sig en skada än om man jämför med en rutinerad löpare?
Jo, men absolut.
Som har byggt upp sig över tid.
Ja, liksom. Absolut. Men det är det jag säger, att ska man, när man börjar springa, löpträningen i början för en nybörjare, det handlar ju om att skapa en tålighet, en plattform att jobba vidare från. Och då, det är därför jag säger så här, att jag tycker att nybörjare ska springa, blanda löpning med gång. Och det är både för att man ska, det blir roligare, det är ofta väldigt tungt att springa när man är liksom ovan vid löpning och kanske inte är jättebra tränad dessutom. Både liksom få smak för det, men sen också faktiskt för att du kan fokusera mera på att springa rätt och snyggare, för att du orkar inte det. Om du inte är bra tränad så blir det tung löpning, dålig teknik och lättare att skada sig även om du springer långsamt. Ja. Så därför så säger jag att det är bättre att varva då 2 minuters löpning med 2 minuters gång eller 1 minuts gång eller hur mycket du nu behöver för att återhämta dig för att springa lite snyggare redan från start. Och det, så där är det absolut jätteviktigt.
Jag skulle också säga en grej som jag själv har börjat med, som jag tycker jag är eld och lågor. Jag har ju börjat springa barfota, alltså helt barfota, det gör ju du, vad vill du också gjort, i gräset före eller kanske ännu mer efter det passet, så avsätter man någon minut, i början så räcker ju en minut, sen kan man bygga på, och det gör ju att du kommer att bygga en styrka i fötterna som gör att man nästan får som en inbyggd karbonplatta i fötterna, att du verkligen kan, för, och sen också kanske jobba med spänsten, att du hoppar hopprep, hoppar på trappsteg eller bara hoppar liksom över någon liten mittlinje på friidrottsbanan, alltså bara att man får lite spänst i kroppen så att det blir lite mer svung i löpsteget. Det kan ju faktiskt ge en effekt på tiden utan att hon behöver, nu säger jag hon då, hen, behöver springa så mycket fortare egentligen på passet.
Nej, men precis, och det är det som är så kul att på något sätt rekommendera saker till en person som är i sån kraftig uppgång eller liksom utvecklingsfas.
Lite avis på den här personen,
ja,
faktiskt,
det är ju liksom
som har det här roliga framför sig.
Ja, men och liksom att kunna, du har antagligen har personen väldigt mycket saker att lyfta in som inte är gjorda än. Ja. Och det är ju fantastiskt, för det kommer göra, det är som du säger, och det är det jag menar med ett kvalitetspass. Det är inte bara att gå ut och springa superfort och jaga sig själv, utan det handlar precis om, och det är ju den, det är därför jag har jobb, för det är det folk behöver hjälp med. Vad är det jag ska göra då? Hur ser sånt pass ut? Vad är det för övningar? Vad klarar jag? Vad är lagom? Mm. Och det är just det här med både löpteknikövningar för hållning och alla liksom löpstruktur som gör att du håller den här snygga löptekniken, och sen spänstövningar. Mm. Men det är som sagt, du måste börja med det väldigt försiktigt om du är otränad i det. För att det sliter lite också, det är lätt att få ont. Så att det gäller att göra på rätt sätt.
Absolut. Jag bara reflekterar lite grann här. Om personen gör 5 kilometer idag på 33 minuter och milen på 1 timme och 13 minuter, det betyder ju då att personen är ju väldigt nära sin önskade miltid på 5 kilometer, alltså miltempo. Så att det här känns ju också som att det gäller att ytterligare bygga en tålighet.
Bygga uthållighet, orka, för milen också. Också, för det känns ju som att personen i fråga kommer väldigt snart vara under 30 minuter på femman.
Ja, det tror jag definitivt.
Det känns liksom som det är bara en tidsfråga. Ja. Men det är en större bit kvar till 60 på milen. Ja. Så där sitter det nog en del i att den här uthållighetssnabbheten inte räcker till för milen än. Snabbheten räcker snart till. Ja. Men sen ska det byggas en, jag kallar för uthållighetssnabbhet.
Ja,
och exakt. Det är ju liksom
stamina.
Både orka milen, men framförallt i det där lite högre tempot.
Ja. Sen vill jag också måste bara säga en grej också. När man är sugen på att springa en distans så fort som möjligt, nu vet ju inte jag hur personen lägger upp sin träning, men det är ju inte att rekommendera att försöka maxa varje gång. Nu vet ju inte jag om det är så, men det kan ju lätt vara att man, ja, men nu ska jag gå ut och se hur snabb jag är, och så blir det liksom lite snabb liksom träning varje gång.
Då ja, och framförallt så är det ju, det är ju ofta så att, låt oss säga att man tränar nu specifikt för att mitt mål är att springa milen på 60 minuter. Så är det egentligen, jag skulle aldrig träna en sån person och säga att då ska du ut en gång i veckan eller två gånger i veckan och springa milen och försöka springa den fortare och fortare. Nej. Utan tvärtom, jag skulle aldrig springa milen nästan.
Nej.
Annat än i mycket lägre tempo, för på en vanlig distansrunda kan du springa milen, men inte jaga tiden, utan då jagar vi tider på intervallserier istället som skapar den tåligheten att du plötsligt bara kan ställa in skorna och springa under 60.
Men känna på, eller hur, du brukar ju snacka om farttak, alltså tänker att om det nu är 6 minuter per kilometer som är rikttempot då på det här mil personbästa på milen, att man försöker komma kanske ner i 5:30, 5:40 40 på intervallerna. Mm. För att då känna liksom att milfarten, den börjar bli ganska överkomlig.
6 minuters fart får inte kännas så snabbt helt enkelt, utan det ska kännas som att ja, men det här, jag har gått ner ett par växlar och tuffa på här, och så har jag möjlighet att orka det lite längre än att du känner att åh herregud, det här går fort.
Ja, det blir jobbigt mentalt också.
Då orkar man inte. Och att gå ut och hela tiden testa sig på milen och försöka persa, det är då blir det ju väldigt plågsamt.
Ja, det banar ju inte väg för någon utveckling.
Nej, och jag tror bara det är slitsamt för psyket.
Och kroppen.
Det kan ju relateras till jag menar, när jag tävlade på 800 till exempel. Mm. Jag sprang aldrig en enda gång 800 på träning. Ja, i så fall i intervallserier där jag hade liksom 6-8 stycken 800-ningar, men aldrig gick ut och testade mig och sprang allt vi hade på en 800-ning på träning.
Men varför inte då?
För att, nej, men det är också det där att det ger inte så mycket, det sparar man till tävling, utan ja, då lägger jag upp det liksom. Däremot kunde jag springa 10 gånger 200 med jättekort vila i 800 meters fart. Mm. Och liksom ja, springa 2 kilometer då som det blir i rätt fart med 30 sekunders vila och få överfart och liksom den där löpsteget och det, men att gå ut och liksom testa sig, man sliter
man
bara
sig själv.
Det är bättre att göra olika varianter i rätta farter och så, och bygga upp, och sen hellre vara ute och orka 12-13 kilometer i lägre tempo så småningom. Och sen kunna backa också och känna milen har jag ingen respekt för på det sättet. Det är inte ytterkanten.
Ja, där sa du någonting bra. För personen frågar också, vad rekommenderar vi för upplägg? Och det är ju helt klart som du är inne på, att en gång i veckan eller en gång var tionde dag springa längre än milen. Mm. Så att inte liksom milen blir den här hjärnspöket heller. Men vara ute i 90 minuter.
Ja, men precis. Och då kan man hellre i början då, om man känner att jag orkar knappt springa längre än milen. Mm. Ja, men då kan man tillåta sig att gå någon minut här och där för att orka 12-13 kilometer istället. Och det skapar den där att man faktiskt tappar respekten för distansen. Och sen så tränar du upp dig på att tåla sträckan, och sen tränar du upp dig med intervaller och överfartsträning på intervaller. Så att en gång i veckan så är man ute och springer mycket fortare än vad man ska, fast kortare i olika intervallserier. Och någon gång i veckan eller någon gång varannan vecka så kan man försöka pusha den där milen ytterligare ett par kilometer. Men tillåta sig att gå, det är ingen fara med
absolut
det.
Absolut inte. Och sen då, om man har 3 pass i veckan, så tycker jag då att då kan man ju belöna sig själv eller unna sig själv. Eller, löpning är ju alltid kul, men ta bara också ett lite mer så här kravlöst, skönt pass. Mycket, mycket lugnt distanstempo och sådär.
Lyssna på en podd. Och...
Ja, men exakt. Lyssna på oss eller någon så här. Och kanske också då göra lite enklare löpstyrkeövningar. Kanske springa lite i gräset eller göra någonting som, förutom löpning.
Bålstyrka, lite eventuellt lite hoppövningar så småningom,
lägga in de här. Ja. Det finns så mycket man kan göra. Det är bara att gå in på närmaste Insta-konto med löpinriktning. Så finns det. Så att jag är säker på att snart så är milen sub 60 ett faktum här.
Ja, men då, jag tänker också så här, 3 olika pass. Mm. Istället för att köra kanske 3 väldigt lika pass på en vecka, så har du 3 helt olika pass. Både mentalt och fysiskt. Ja. Och då chockar man kroppen lite. Den ska inte veta vad man har bestämt. Nej. Det ska bli en liten överraskning varje gång.
Exakt. Okej, vi går vidare, och Malin, du hittade en fråga här som du kände att den tar vi. Då kan du få läsa den.
Ja, den är från Ida Lidvall, och hon skriver så här. Tycker det är så svårt det här med vilodagar. Hjälp! Hur tänker ni? Hur ofta och hur många? Mm. Ja, det är en bra fråga, för det är liksom lite kontrasten till hur ska man träna och det perfekta upplägget och pass och hit och dit. För det här är ju en väldigt viktig del också.
Ja, för precis. Jag har ju ofta hört folk säga och märker ju själv att det är ju under vilan som man tillgodogör sig träningen, och utan vila så och återhämtning så är det svårt att utvecklas som löpare. Så självklart ska man ha vilodagar. En reflektion som jag har gjort senaste tiden, det är att människor tenderar att tolka det här med vilodagar lite olika. En del märker jag tycker att men en vilodag, då kan jag gå ut och ta en återhämtningsjogg som ofta blir lite för snabb och sen så blir det ingen återhämtning. Medan andra då tycker att vilodag, nej men då gör man ingenting. Då ligger man bara ner och ja, liksom chillar. Kanske att jag känner i min krets...
Vad är en vilodag för dig, Petra?
Ja, nej, men en vilodag för mig, det är att jag inte byter om för att träna. Utan jag liksom, gör ingenting direkt pulshöjande som kräver att jag byter om. Men däremot så försöker jag hålla mig i rörelse. Att, genom att gå så här. Inte att jag måste ut och liksom powerwalka runt Kungsholmen, men inte så. Men att jag... Ändå är det lite i rörelse.
För jag låter precis som mina vilodagar. Ja, ja, exakt. En vilodag innebär att jag inte byter om till träningskläder.
Du kör också med den tumregeln.
Det är den tumregeln. Och det är liksom det här att... Och det är mycket för psyket, tror jag. Att idag kommer inte jag byta om till träningskläder.
För det är någonting mentalt också, ja, när man tar på sig de där.
Absolut. Och sen, men däremot att vara ute på en promenad eller vara ute och småcykla eller liksom vara aktiv. Alltså inte ligga på soffan. Men det är inget träningstänk den dagen. Det är för mig vila.
Absolut.
Och det tror jag kanske är en väldigt sund balans i. Att, och så är man jättesliten en dag och känner att herregud, jag har tränat jättehårt och orkar inte gå någon lång promenad eller har sovit lite, ja men då kan det bli en lite lugnare dag, kan man ju också anpassa självklart, men generellt sett en vilodag är precis som du beskriver.
Ja, alltså, och jag tänker att precis som du var inne på nu, att man verkligen lyssnar på kroppen, för ibland kan det ju vara så att man är väldigt trött, man kanske har fått covid-sprutan, vad vet jag, man är bara trött, då behöver man ju inte ut och gå någon lång promenad, men jag menar att inte bara sitta still, för jag tänker att återhämtningen och cirkulationen i kroppen blir ju bättre av att man i alla fall liksom rör på sig lite.
Verkligen. Sen är det där, det som är svårt är att ge den rätta rekommendationen hur ofta och hur många vilodagar man ska, för det är ju självklart bygger ju väldigt mycket på hur bra tränad man är och hur van man är att träna en viss mängd. Och det är ju det som är, skulle jag säga, den stora skillnaden mot att vara riktigt bra tränad mot att vara lite sämre tränad, är ju att du behöver fler vilodagar när du är sämre tränad. Alltså det tar ännu längre tid att återhämta dig efter varje träningspass. Och det är ju det som är den stora liksom, skillnaden på en elitidrottare. Hur kan den träna 2 pass om dagen och ändå tillgodogöra sig all den träningen? Alltså, om jag tittar på hur jag tränade när jag var elitidrottare, jag hade inte klarat en vecka nu. Jag hade ju varit helt död alltså. Med den ändå kvaliteten och mängden och styrketräning och allt vad man gjorde. Och så 2 pass om dagen där. Det handlar ju inte bara om att träna och sen var man färdig för den dagen och kunde återhämta sig, utan inom ett par timmar så ska du vara på benen igen och orka faktiskt träna 1 bra pass till. Och det är klart att det är ju det som man tränar för. Att kunna träna väldigt mycket och ändå återhämta sig. Men för en motionär så handlar det ju så mycket mer om att där handlar det också om vad har du för krav vid sidan om, förutom din träning.
Och ett aktivt jobb.
Ja,
eller,
och det är det som är den stora skillnaden. Och därför säger jag att ju mer man tränar, desto mindre krav får du i så fall ha vid sidan om på aktivitet eller på prestation, för att du ska orka träna så mycket. Så att det är ju det som också jag tycker är utmaningen, att träna motionärer kontra elitidrottare. För elitidrottare, det är deras liv, jobb, rubbet.
Ja, de har ju maximerat liksom tiden till förfogande för träning. Det ska man ju ha i åtanke.
Ja, däremellan, när man är lite drottare, då ligger du och vilar i stort sett. Du är inte ute på en promenad, du är inte och hämtar barn på dagis, du är inte på jobbet, kanske. Utan du är väldigt slapp, rent ut sagt, emellan. Och det, då orkar man träna mer. Men om du lever ett normalt liv, då måste du ju anpassa efter om du har en väldigt aktiv dag. Jag skulle bara säga, om jag tittar på mig själv idag, när jag jobbar nu väldigt mycket under våren här, jag har ju känt varje vår nästan att jag tränar motionärer mot att springa lopp och de ska vara i sitt livsform och så. Mm. För mig, jag har insett att jag ska inte springa något lopp i slutet av våren för egen del. För jag är för sliten av att jag jobbar så mycket fysiskt. Så att jag orkar inte träna så hårt just nu själv. Utan jag får bara liksom anpassa lite efter mina dagar, vad jag har kvar.
Men märker du någonting, du sa liksom hur du tränade när du var elit. Märker du liksom med stigande ålder också, om man får prata om den aspekten, att du märker att du behöver mer vila?
Mm. Absolut, ja.
För det gör jag.
Stigande ålder, mer återhämtning, mer runt omkring grejer. Jag måste bli duktigare på rörlighet, stretchar mera.
Hur är det, du måste fråga när du är inne på stretch och rörlighet, hur är det med den här falska som du pratade om förra avsnittet?
Nej, jag har inte sprungit på 2 månader. Jag är fortfarande inte
fri.
Men jag har helt gått ut. Det är inte falsk ischias.
Det är inte det?
Nej. Jag är så mjuk som jag aldrig har varit i rörlighet.
Du kan bli yogalärare.
Ja, det är nästa in. Så att muskulärt sett så det sitter inte där, utan det sitter fortfarande ett litet nervpåslag, men det har liksom flyttat sig och jag känner vad det är. Det är inte i att det är en muskel som är stel, och det var ju det jag var tvungen på något sätt, när vi pratade sist då trodde jag att det var det, för då hade allting slagit bakut. Men sen har jag stretchat bort det och det var väldigt enkelt.
Men nu då, alltså, vet du, har du någon idé eller har du fått någon?
Jag ska gå och faktiskt ta en MR imorgon, magnetröntgenkamera för att bara utesluta vad det är. För jag har, det har blivit mycket mycket bättre.
Ja, men
och nu har jag mer hållit igen. Nu skulle jag nog kunna börja springa, men jag väntar tills jag har gjort den här magnetkameran för att bara se vad är det. Är det dumt att springa? Mm. Är det helt okej att springa? När jag väntat så länge ändå på att springa så kan jag lika gärna vänta lite till. Men det är segt. Men det som har varit fördelen, ska jag säga, med hela den här perioden är att jag har blivit mycket bättre på att inse hur viktigt det är att faktiskt stretcha och vara lite rörligare just i ländrygg och i hela höftpartiet och i sätet och alla de viktiga löparmusklerna.
Har du hört talas om fot-Anders?
Nej, faktiskt inte.
Visst, du är ett stort fan av Nike-skor, eller hur? Och Nike-skorna är ju väldigt smala liksom, i överlag. Det här är ett sidospår, men ändå lite intressant. För att han tog ur mina inneskor, vad heter det? Innesulor heter det kanske. Och la dem på marken. Och sen så jämförde han med ett par som har liksom bredare tåbox. Och så såg man liksom att foten på den här smala, så kläms foten ihop. Och tydligen så är det så att kraften kommer ju när man springer från stortån.
Ja, precis.
Men när man trycker ihop så här, då kan ju inte du få ut kraften från stortån.
Nej.
Så man hindrar ju sig själv från att få ut den maximala kraften med hjälp av stortån. Och då fortplantar ju sig saker och ting i kroppen. Så att han var ju helt övertygad om att de här smala skorna som många har liksom orsakar ju skador högre upp i kedjan.
Sen beror det självklart på om du har en smal eller bred fot också.
För
det är
givet,
klart att om
absolut.
Du har en smal fot så kanske du inte kläms ihop lika mycket, vilket jag har en smal fot. Men det, jag förstår teorin i det. Men,
jag har ju inte hört liksom på det sättet. Jag tycker det var lite så här. Och sen då när han visade sina fötter. Alltså, du vet, han hade ju varit hos en läkare som trodde att han hade ödem i foten. Men sen visade det sig att han hade ju 2 muskelbollar liksom på foten. Oh. För han har ju varit ute och sprungit i skogen barfota. Det är ju hardcore. Alltså det är ju inte, nej, men han är ju en aktivist, alltså fotaktivist. Men liksom, du vet, jag kände bara att kolla på mina fötter. Han tyckte ändå att de såg hyfsat bra ut jämfört med hur många andras fötter är, där man inte ens har någon muskelutveckling.
Nej.
Så jag tycker det är lite fascinerande, för man tänker ju alltid på så här, ja men nu ska vi stretcha och nu ska vi göra tåhävningar. Man glömmer ju fot själva foten på något sätt.
Nej, men ja. Så...
Därmed det, inte sagt att det är ditt problem.
Jag har gått till botten med det här och jag har ju verkligen gjort allting som jag tycker skulle göra att det borde ha släppt. Och det har släppt väldigt mycket, för allting runt omkring är borta. Men det är fortfarande en liten strimma av något påslag som inte jag känner igen. Och därför vill jag gå ytterligare. Jag är ju så, jag går ju till botten med allting. Jag börjar med liksom träna, stretcha, naprapat, sjukgymnast, liksom alla de normala grejer, till och med akupunktur har jag testat, men sen har jag liksom känt själv, för jag känner min kropp så väl, att nej, det är någonting som är ytterligare här, och då vill jag veta vad det är, så att jag gör rätt. Men så ja, det har varit segt. Två månader utan löpning igen. Jag var ju 2 månader utan löpning i vintras efter min häloperation. Och hälen känns ju bättre än på 10 år. Men nu har det varit en annan grej. Så det är ett dåligt löpår så här långt.
Ja, men jag tycker, jag blir ändå fascinerad över hur du hanterar, om man nu får säga så. Det är ju ändå en... Det kanske inte är det du hade önskat, om man säger så. Du hade ju gärna velat springa nu. Men det är ändå fascinerande hur du med ditt mindset, som jag tänker att det är ju en elitidrottares mindset, att man kan inte hänga upp sig på det här att jag inte kan springa, för då tar ju det över hela, eller har jag fattat rätt?
Ja, absolut.
För nu kommer det här med MR liksom nu, jag bara, aha, hade det varit jag, då hade jag ju tjatat om MR redan när vi sågs där ute i receptionen.
Nej, men liksom. Det knasiga med den här krämpan har varit att jag kan gå snabbt, jag kan cykla, jag har styrketränat, jag har till och med spelat tennis utan problem. I början var det de här ruscherna fram, funkar inte. Nu spelar jag tennismatcher och det sidogrejerna går jättebra, men det är den där monotona jogg eller löprörelsen som inte har känts bra. Men nu har inte jag provat på ett par veckor heller, för att jag har känt att jag ska läka ut det här nu. Så jag är ju så, jag tränar ju allt annat. Och sen så tänker jag att det ger sig.
Vad kör du, tennis, cykel?
Ja, jag har varit i vatten, sprungit i vatten, simmat, styrketränat. Ja, men liksom allt möjligt. Men vad det här började var ju att man får anpassa lite sin träning efter vad man har i sitt övriga liv.
Och det var det vi startade iväg lite med. Här. Ja,
nej, men, och just det här att, som jag har känt själv, och det här är inte bara i år, det är liksom många år tillbaka, att när jag jobbar som mest, då går så mycket energi och kraft... fast jag tycker inte att jag har tränat. När jag har varit och jobbat 5-6 timmar med träning, jag har varit på cykeln, klivit av, visat lite övningar, så är jag ju liksom rätt trött. Men jag tycker inte att jag har tränat.
Alltså du känner att du behöver dra ett pass?
Ja, jag skulle helst vilja det mentalt. Ja. Men ibland känner jag ju att klokskapen slår till och känner att nej, men kroppen är liksom trött, sliten. Det blir för mycket. Och ofta, jag ser tillbaka de senaste åren, de gånger jag fått en krämpa, det är på våren. Alltid när jag jobbar som mest. Så det har ju någonting med det här återhämtnings... Och det är där jag måste försöka anpassa efter mitt övriga liv. Och det var det jag ville komma tillbaka till.
Ja, vi var ju inne på vilodagar.
Ida frågade om vilodagar. Ja. Och det är så... Det bygger så mycket på vad du har för övrigt i ditt liv, och är det en period när du kanske har semester, inte så mycket, du har liksom slappa dagar runt och så, då orkar du kanske träna mycket mer än när du är igång med allt annat. Så att, det är ju det där att hitta balansen hela tiden. Men som sagt, det är ju det, ju bättre tränad du blir, desto snabbare återhämtar dig. Ja. Så generellt får man säga.
Ja, om vi bara ska knyta ihop säcken, vi ska runda av snart, men också kanske kolla lite grann. Är du en naturlig sprinter, så blir man oftast mer sliten av för mycket mängd. Jag är ju en sån, har jag kommit på. Medan jag har kompisar som är mer av dieselmotorer, som inte är lika fartkänsliga. De kan träna mer via en given belastning av livet i övrigt såklart, än vad jag kan. Så jag känner ju att för mig blir det bättre att ha fler vilodagar och promenader än att liksom ha många såna här lugna pass. Så där får vi också Ida lite grann känna efter, hur är jag? Vad har jag för kroppsmuskeltyp som dominerar? Och lite grann lägga ribban efter det. Och sen inte kolla på hur andra gör.
Det är sällan klokt, skulle jag säga.
Nej, precis. Vi hinner tyvärr inte med mer nu, Malin, men ja, vi hade många frågor så att vi får spela in ett nytt avsnitt.
Mejla in och skicka in era frågor. Det är fantastiskt att ha dem och vi ska svara så mycket vi någonsin kan.
Ja. Ja, men hoppas verkligen att vi hinner få till ett till avsnitt här nu i sommar. Det vore superkul. Ja, vi hörs snart igen. Vad ska du göra efter det här? Du ska ut och jobba.
Ja, jobb hela dagen.
Ja.
Ja, i solen.
Absolut. Jag ska också jobba. Jag tänkte jogga hem här i solen.
Underbart.
Härligt. Stort tack till dig som lyssnade. Och som sagt, man vet aldrig när vi är tillbaka. Plötsligt händer det.
Det här programmet görs på Beppo. Beppo.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.